Du lyssnar till en utsändning från Emanuelförsamlingen som samlas till gudstjänst varje söndag och helgdag klockan 11 i Emanuelkyrkan. För information och kontaktuppgifter gå in på hemsidan emanuelforsamlingen.se.
I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, vi ber. Rena och Gud våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss i våra hjärtan finner en beredd boning. Genom samme din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Du har vållat mig arbete med dina synder. Ja, så säger Gud till folket i den text vi läser från Gamla testamentet idag, Jesaja 43. Och kanske att vi kunde tänka ett ögonblick på våra barn för att påminnas om hur Gud ser på sina barn. När ett barn gör ett annat barn illa så uppstår det möda, ett dubbelt arbete. Det andra barnet där som måste tröstas och plåstras om, och kanske har varit något vasst ord som trängde djupt in som måste hanteras varsamt. Och så är det det skyldiga barnet som måste lära sig att stå för det som det har gjort, ställa till rätta, be om förlåtelse, inte göra om. Och det är också en stor möda för en förälder. Och någon gång kanske man också visa att det verkligen är på allvar, att barnet har gått över en gräns alldeles för långt, så en viss stränghet kommer fram. Då har föräldern denna möda att nå det barn som det lagt sig ett stort åskmoln av ilska och frustration, och det är en möda att nå in och gå vidare. Och så är Gud vår himmelske förälder, som också får en stor möda med våra synder och missgärningar. Ja, när vi gör andra människor illa så är det djupast ett han som ser det som sitt ansvar, som sin önskan att stötta, uppmuntra och upprätta den drabbade. Tänk vad mycket möda som läggs på Guds hjärta när vi gör varandra illa. Och han får möda med oss när vi försummar våra plikter, våra kallelser. Detta som Gud tänkte att detta skulle vi göra. Och när det uteblir, ja, vem får möda då? Om inte han. Och så när han ser på oss så får han också denna möda att nå fram till oss. Det vi likt bångstyriga barn inte vill kännas vid det onda, skylla på andra. Guds möda med att nå ända fram. Nå fram till vår insikt om att detta måste jag stå för. Detta har jag gjort. Här har jag orsakat skada. Här har jag vållat Gud möda. Det är stor möda för Gud att nå detta hos oss. Och så när han igång emellanåt också måste visa sin stränghet. Kanske för att visa oss att detta är inte lyckligt för oss. Detta blir oss till fall. Ja, då kan också vi vara så där svårnådda som ett barn när vi i vår förtvivlan och i vår frustration över Guds handlande inte går att nå. Så får Gud möda med oss också då. Du har vållat mig arbete med dina synder, säger profeten. Arbete. Då är detta ändå en underdrift när vi tänker på det lidande och den smärta och det mörker, ja, till slut den död som Guds son gick igenom för att ta hand om den möda som våra synder har orsakat. Han sa till den lame mannen så här, om du kommer ihåg: mitt barn, dina synder är förlåtna. Och då sa han just det, mitt barn, till den lame. Det är hans barn. dina synder är förlåtna. Och då uppstod frågan bland de som satt runt omkring, vem kan förlåta synder utom Gud? Det kan ju bara Gud. Och då ställde Gud denna viktiga fråga, vilket är lättast att göra? Eller säga till en lame, stå upp. Eller dina synder är förlåtna. Och då ligger det underförstått det här, att det är mycket lättare att säga till en lam, stå upp. Vi skulle tänka att det är precis tvärtom. Men det är inte det lättare för Jesus att säga att dina synder är förlåtna. Därför att han vet mödan, arbetet, lidandet, mörkret som han måste kunna, som han måste gå igenom för att säga till ett barn, till sitt barn, till en lame, till dig och mig, dina synder är förlåtna. Och så avslutas denna texten från Gamla testamentet inte med liksom Guds nästan, det låter som att han är nästan trött eller frustrerad över mödan som uppstår på grund av våra synder, utan det avslutar med dessa orden: men det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser, dina synder kommer jag inte mer ihåg. Det här är hans löfte. Det är inte bara ett löfte, utan det är också hans inbjudan. Att du trots den möda och de bekymmer som du orsakar Gud ändå inte möter från honom förkastelse. Utan Gud säger, för min egen skull gör jag vad som krävs för att jag inte mer ska komma ihåg dina synder. Det är ett ofattbart löfte. Att han själv gör vad som krävs för att glömma helt oförlåtliga synder. Vi kan ju tänka på saker som vi aldrig får ur våra minnen. Men Gud har överbryggt detta så att han har gjort vad som krävs för att kunna säga, jag kommer inte mer ihåg, utan det enda som ligger på mitt hjärta är att säga till en lame och till dig och mig, mitt barn, kom ihåg vems barn du är, dina synder är förlåtna. Ja, varför har han gjort detta som krävdes för att kunna säga, jag kommer inte mer ihåg synder? Därför att han inte vill det. Och då förstår du förstås hur älskad du är och hur angelägen han är om att du ska tro hans löfte och ta det till dig. Och heller inte då misströsta om du faktiskt har svårt att glömma gamla synder. Men då ska du heller också inte missförstå detta, att han kommer åter söndag efter söndag och egentligen dag efter dag med sina löften om förlåtelse. För det är denna försäkran och denna vilja att tala om för oss som också kan bli påminna om, smärtsamt påminna om gamla synder, men också nya synder. Att han har kommit för att stryka ut, överbrygga och göra vad som krävs för att inte mer komma ihåg. Och så möter han dig här vid bordet, samlar sina barn kring en bägare. Och detta är inte vredens bägare som gamla förbundets profeter talade om med sådan stränghet. Utan den, Herren vet, den vrägaren har han tagit och druckit det sista droppen. För att kvar i denna bägare ska vara välsignelsens bägare, syndernas förlåtelse i Kristi blod, utgjutet för dig, för mig. Så blir det sista ordet ifrån Herren denna dag. Och när vi får börja med att säga de första orden i vår syndabekännelse om våra synder, så möter han oss med nåd och med löftet om förlåtelse och bordet som är dukat. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag: dina synder är dig förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. O allsmäktige Gud, du som för din kyrkas skull lät din son utlämnas i syndares händer och utstå korsets smärta, ge oss nåd att vandra i hans efterföljd så att vi får del i den förlossning som han har vunnit genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord på den femte söndagen i fastan. Från Gamla testamentet läser vi från profeten Jesaja kapitel 43. Så säger Herren: du har inte burit fram dina brännoffers får åt mig eller ärat mig med dina slaktoffer. Jag har inte vållat dig arbete med matoffer eller möda med rökelse. Du har inte köpt kalmus åt mig för pengar eller mättat mig med dina slaktoffers fett. Istället har du vållat mig arbete med dina synder och möda med dina missgärningar. Det är jag som för min egen skull stryker ut dina överträdelser. Dina synder kommer jag inte mer ihåg. Hör också Herrens ord i episteltexten ifrån Hebreerbrevet kapitel 9. Nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Därför är Kristus medlare för ett nytt förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör denna söndagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus kapitel 21. Jesus sade till översteprästerna och folkets äldste: lyssna till en annan liknelse. En husbonde planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut en vinpress och byggde ett vakttorn. Sedan arrenderade han ut den till vingårdsarbetare och reste bort. När skördetiden närmade sig skickade han sina tjänare till vingårdsarbetarna för att få sin del av avkastningen. Men vingårdsarbetarna grep hans tjänare. En slog det, en annan dödade det, en tredje stenade det. Han skickade då ännu fler tjänare än första gången, och de gjorde på samma sätt med dem. Till sist sände han sin son till dem. Han tänkte: de kommer att ha respekt för min son. Men när vingårdsarbetarna fick se sonen sa de till varandra: här har vi arvtagaren. Kom, låt oss döda honom så får vi hans arv. Och de tog fast honom, förde ut honom ur vingården och dödade honom. När nu vingårdens herre kommer, vad ska han då göra med dessa vingårdsarbetare? De sa till honom: onda som de är ska han låta dem få en ond död, och han ska arrendera ut vingården till andra arbetare som ger honom avkastningen i rätt tid. Jesus sa till dem: har ni aldrig läst i skrifterna? Den sten som byggnadsarbetarna kastade bort har blivit en hörnsten. Herren har gjort den till detta, och underbar är den i våra ögon. Därför säger jag er att Guds rike ska tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Så lyder det heliga evangeliet. Låt oss be. O Jesus, det blodet som talar så milt, ditt blod som från korset flöt neder, giv att det på mig ej må bliva förspilt, på dig jag förtröstar och beder. Gud vare mig syndare nådig. Vi ber dig, vår Herre, att du själv, som vi med våra synder gör till vår stötesten, blir vår hörnsten, att du visar vad du lidit för vår skull, så att vi låter dig vara hörnsten, den som vi får bygga våra liv på och vår evighet. I ditt eget namn. Amen. Ibland tänker vi att Jesus berättade liknelser för att vanligt folk skulle förstå. Som uttrycket säger, han talade till bönder på bönders vis och så vidare. Men bara för att vi förstår Jesus, att tron blir begriplig och pedagogisk, så behöver det inte betyda att vi börjar tro. Det kan bli precis tvärtom. Fariserna förstod att det var om honom Jesus talade och blev bara ännu mera anti-Jesus. Vi skulle kanske säga att de pedagogiska liknelserna då hade motsatt effekt. Men man kan nog inte säga så. Utan när Jesus kommer nära, när han blir begriplig, så reagerar människor antingen med förbittring eller förbättring. Och där kan man inte på förhand veta hur reaktionen ska bli. Det kan bli både det ena eller det andra. Ibland klagar vi på att saker i kyrkan är för svåra, att tron inte går att förstå. Men om det blir enklare och begripligare, så kan det mycket väl vara så att problemet visade sig sitta inte där borta eller med det andra, utan hos oss själva i ett inre motstånd. Det var inte en enklare Jesus vi önskade, utan en annan. Eller ingen annan kanske. Fariserna de förstod att liknelsen handlade om dem. Om de förstår att den handlar om dem, så blir ju frågan, men skulle den kunna handla om oss? Om det handlar om dem? Antingen får vi säga nej, vi är inte som fariserna. Eller så får vi överväga möjligheten att farisén är som en av oss. Som de här vingårdsarbetarna vi hörde om. Men det blir ju samtidigt obekvämt. Jesus är så sträng mot dem. Och han är det inte bara i den här liknelsen, utan på så många ställen i evangelierna. Det är som att jag inte ens vill tänka tanken av, eller inte ens vill medge möjligheten, när, därför att jag fruktar för Jesu hårda ord och hans domar. Men vi måste komma ihåg Jesu egna ord om att han inte kommit för att döma världen, utan för att frälsa världen. Och han kom också för fariseerna. De är inte, så att säga, mer hopplösa fall än andra, men en annan väg in till dem än för, låt oss säga, de vanliga syndarna, om man kan säga så. Men låt oss sammanfatta vad den här predikan handlar om i ett ämne som lyder så: att Jesus som stötesten och som hörnsten. Han blir både och för oss. Först Jesus som stötesten. Om vi tänker att liknelsen skulle kunna handla om oss, att vingårdsarbetarna har med oss att göra, att dödandet har fler dimensioner än detta att man rent fysiskt tar livet av någon, att Jesus faktiskt skulle kunna vara en stötesten för oss, hur skulle det kunna se ut? Hur skulle det kunna vara? Vingårdsarbetarna i den här liknelsen är egentligen en bra bild för vad det är att vara människa i allmänhet. Gud sätter oss, dig och mig, på denna jorden med en uppgift, och han ger dig medmänniskor, han ger dig ett hem, en stad, ett land, att, kanske familj och barn, en jord att ta hand om. Var och en får sin lilla vingård som Gud sätter oss i. Och vi ska heller inte glömma en väldigt viktig första sak, och det är att vi har fått livet som en gåva från Gud. Och att du finns till, det är för att han önskade det. Och att du har fått ett medvetande och ett förnuft, det är för att du ska tänka: ja, vad ska jag tänka? Jo, att du är din herres vingårdsarbetare. Allt detta jag har fått av honom. Här har jag fått min uppgift, mitt ansvar. Och när du tänker på hur du är, vilka gåvor och vilka förmågor du har, att du är klok, att du är vacker, att du är händig, att du är företagsam, att du är estetisk eller atletisk, frisk. Det är gåvor från Gud som passar dig alldeles utmärkt för att du ska kunna gå ut i din tjänst i vingårdsarbetet Och genom din tid, ditt engagemang, dina gåvor, så är du Guds redskap och omsorg om dessa människor och det land och det hem och den stad, den jord som du satt på. Och när då vingården bär sin frukt, när det är precis som det är tänkt, ja, då är det som Gud har tänkt det. Vingården blomstrar så som Gud tänkte det. Den bär sin frukt. Så kommer de här tjänarna i liknelsen för att hämta frukten. Men istället då för att arbetarna glatt tänker att frukten, den är Guds. Eller att vi tänker så, att frukten är Guds. Och det har varit en stor ära att få stå i hans tjänst. Och det har varit en glädje att få tjäna honom med det vi har och det vi är. Så blir det med tjänarna ett litet problem. För de pekar på det uppenbara. Arbetarna är inte alls glada över att liksom ge tillbaka och visa på detta. Gud, har du kunnat ta emot ur mina händers verk till glädje för andra och för skapelsen? Utan arbetarna står där och försöker behålla frukten för sig själv. Och liksom samla kring sig själv och sitt eget. Men när profeterna, för det handlar om profeterna, de här tjänarna som kommer, när de insisterar på att nej, men den här frukten är Guds, den är Herrens, så försöker de att göra sig av med profeterna, Herrens tjänare. Så när till sist Guds egen son kommer, så ställs de inför samma val som de har ställts inför hela tiden. Antingen så släpper vi ifrån oss allt som vi samlat kring oss själva, och så låter vi det vara helt och hållet hans. Och det är helt rätt med det, det är hans. Antingen gör vi det, eller så gör vi oss av med honom. Och kommer du ihåg hur de motiverade sitt dödande av sonen? Jo, då får vi behålla arvet. Då får vi, det som vi har fått till låns här som en ära stor tjänst, då får vi behålla det hos oss själva. Det är vårt. Men till och med fariserna förstår att det här är en helt absurd tanke. Att Gud skulle låta arvet gå till så onda själviska förvaltare, det är helt omöjligt. Lika omöjligt som det är för en människa att tro att man kan leva sitt liv för sin egen nytta och sina egna intressen och sin egen njutning, och helt inkrökt i sig själv och samla på hög och tänka så här: det här livet får jag behålla. Då hjälper inte att kalla sig själv för ateist. Men struntar i Gud, jag får behålla det här. För att vi alla dör, var och en, i Guds lite så här bryska påminnelse om att arvet inte går att behålla. Livet varar en kort tid, längre eller kortare. Men allt är till låns, och till slut så måste vi lämna allt ifrån oss. Och med döden så måste man säga att då måste vi ofrivilligt lämna allt ifrån oss. Det som Gud här och nu har kallat oss att frivilligt lämna ifrån oss, som ett uttryck för att vi är hans vingårdsarbetare. Och i hans tjänst får vi stå, och till hans ära använder vi allt vårt eget. Så när profeten kommer och säger, han säger bara som det är. Ja, hur reagerar vi då? När Gud kommer och talar om för oss hur det är. När han talar om sanningen för oss. Vi kanske inte dödar några profeter här. Men jag har säkert hört det här uttrycket att skjuta budbäraren för att slippa budskapet. Av barn och dårar får man höra sanningen, brukar vi säga. Då kan vi alltid säga att dåren är en dåre. Men om det de sa var sant, och det var ett ord från Gud, en påminnelse om hur har det blivit med mitt liv och min frukt. Jesus sa om en av sina profeter, eller en av sina budbärare, sa jag så här: Johannes kom, han varken äter eller dricker, och man säger han är besatt. Ja, då hittade de felet som gjorde att Johannes behöver inte lyssna på. Men var det jag sa sant? Ja, Gud kan använda ofullkomliga människor, och så kan vi peka på det ofullkomliga. Men vi istället borde tänka, säger Gud mig något? Här. säger han något om att jag har blivit inkrökt till mig själv, där jag använder det kloka, det vackra, det friska, som att det handlar om jag, mig och mitt, och vad jag kan ha för nytta och vad jag kan ha för intresse av det här. Och jag kan ha blivit uppfylld av mitt eget i förhållande till andra människor. Vad kan jag tjäna på dem istället för att hur kan jag tjäna dem? Luther talar om att människan är så inkrökt i sig själv så att till och med i det andliga så kommer han att söka sig själv och sina egna fördelar. Och till och med hamna i en prästtjänst. Han talar här i liknelsen om överste prästen och de skriftlärda. Jag kan söka mitt eget till och med under sken av allvarlig tro och en tydlig fromhet. Och det borde inte komma som en överraskning att också en präst kan drivas av sina egna intressen. Där arbetet i vingården används för mina egna syften. Det kan vara min egen glans, min egen makt, pengar, inflytande, bekräftelse. Och Gud vet allt. Ja, Gud vet allt. Och det är därför som han talar och frågar, var är min frukt? Eller samlar du åt dig själv? Och när fariseerna förstod att Jesus talade om dem, så blev de förbittrade. Och så reagerar varje människa som klamrar sig fast vid sitt eget, som om det inte vore en gåva. Som om det inte var Gud som hade gett det. Som om det inte var Gud som hade en tanke med det. En given avsikt, en given frukt. Och där många människor lever gudsfrånvända och gudlösa, helt öppet och ogenerat, så är det på något sätt som att fariseerna, de försöker ändå dölja det med den fromma utsidan. Och en gång sa Jesus att vi skulle akta oss för fariseernas surdeg. Och kommer du ihåg vad det var? Hyckleriet. Och så sa han, det finns inget dolt som inte ska uppenbaras och inget gömt som inte ska bli känt. Och på ett annat ställe så står det att ni vill framstå som rättfärdiga inför människor. Men vad hjälper det? Gud känner era hjärtan. Men det måste inte sluta med förbittring när Gud talar sanning med oss och om oss. Om du tänker på hur mycket Jesus talar till fariseerna och de skriftlärda i evangelierna, så måste du tänka så här, att Jesus var väldigt angelägen om dem. Att han älskade dem i all sin stränghet och att han inte kommit för att döma utan för att frälsa. Det är inte så att fariseerna är några undantag. Utan tänk på detta, att en av de främsta av fariseerna, han har Gud ställt fram som kanske det bästa exempel på vad det är att vara frälst av Guds nåd. Också den Guds nåd som heter omvändelse och förbättring, eller bättring. Ni kanske kommer ihåg, vem var de främsta fariseerna som jag tänker på? Saulus som blev Paulus. Hur ser Guds nåd ut mot en farisé? Och det döljer sig i de här lite kryptiska orden om att stötestenen samtidigt är hörnstenen. Så låt oss se lite närmare på detta, att Jesus är hörnstenen. Det är stort att tänka att Gud sände sin son även om han visste hur vi skulle behandla honom. Och nu sa jag medvetet vi. Vi tänker att den här liknelsen av fariseerna faktiskt skulle kunna handla om honom. Och att den vrede som drabbade fariseerna i liknelsen, den drabbar alla, var och när en människor besväras av Guds anspråk, av Guds ord, bara min frukt. Och då börjar vi att snubbla på honom. Där hans tankar om frukten krockar med mina tankar, mina begär, med mitt samlande för mig själv. Och när det krockar så kan det inte sluta på något annat sätt när han kommer hit. Det börjar med vår ovilja och det slutar med att vi skjuter honom ifrån oss. Kanske sakta, Men till slut är det ett aktivt motstånd. Men han är inte bara när han kommer ett offer för det som vi kastar på honom, när vi snubblar på honom, sparkar på honom. Utan han valde att komma och han valde att utsätta sig för detta. Därför att han djupast sett ville ta detta på sig och ta ansvar för det och göra det till sitt. Kommer du ihåg när Jesus kom för att döpas av Johannes döparen, och Johannes döparen sa nej, inte du utan jag. Så insisterade Jesus på att få göra detta. Det måste ske. Och det ska ske nu. Innan jag låter människor ha sin gång med mig, med sitt motstånd och sin förbittring och sin förkastelse. Därför att när han valde att gå ner i dopets vatten, Johannes stått och tvättat ren människor från deras synder, så har han också gått ner och tagit detta till sig. Så att när han går upp därifrån och Johannes sa, se det Guds lam, så bär han våra, dina, allas synder. Lammet bär världens synd. Och när han bär på detta, då har han också valt att möta Guds förkastelse över vårt inkrökta liv, vår bortvändhet, vår fruktlöshet. Det är bara att vi har samlat ut oss själva, och vårt förkastande av den rättmätige Herren över våra liv och våra tillgångar, vår tid, vår kraft. Han valde att möta Guds vrede i vårt ställe, när vårt skulle få efter förtjänst. Det valde han att ta på sig. Sa inte fariséerna själva att de onda vingårdsarbetarna borde få en ond död? Och en ond död, vem var det som fick den onda döden? Hans död, den var inte ond för att han var oskyldig och drabbades av förnedring, avklädande, korsfästelse. Och det är ändå en helt fruktansvärd död. Men vilken död kan vara ondare än att ropa ut i mörkret till Gud, min Gud, och mötas av tystnad? Varför har du övergivit mig? Men profeten Jesaja skrivit, men det var Herrens vilja att slå, inte de skyldiga. De skyldiga som rättmätigt kunde ropa ut i mörkret och inte få något svar. Men det var Herrens vilja att slå honom. Och när Gud slagit färdigt den oskyldiga stenen, så trädde fram en hörnsten. Och så står det, Herren har gjort den till detta. Herren har gjort den till detta. Underbar är den i våra ögon. Den är underbar därför att Gud inte längre vänder ditt, mitt inkrökta liv och en självisk förvaltning emot oss och ställer oss skyldiga. Inte ens när vi börjar att ana att det är vi som har drivit fram det här. Vi är de onda vingårdsarbetarna som tänkte på vårt eget och vi liksom stängde örat när han kom och talade till oss. Det är underligt, eller det är förunderligt och märkligt, omöjligt att förstå att just det här har blivit min frälsning. Det är som att det är mina sparkar på stenen som har gjort den till en alldeles perfekt hörnsten. Som jag inte bara ska utan får bygga mitt liv på. Och i alldeles djupare bemärkelse så måste jag säga, det är precis där som alla mina sparkar ska vara. Min stötesten som jag snubblar på ska vara min hörnsten som jag får falla på. Och denna dubbelhet är både underbar och nästan lite plågsam. Men det är denna dubbelhet som den goda jorden, den fruktbara myllan uppstår, det är både ödmjuk och blir ödmjuk och tacksam och kan börja tjäna honom och inte mig själv. Vi sjunger i en sång: jag är ej mer min egen, jag hör min Jesus till, min stötesten, min hörnsten. Och då kan också den goda, rika frukten få växa fram. Jag tillhör honom med allt vad jag är och har och förmår. Och då bär frukten sin frukt så som Gud tänkt. Och nu tänker jag då på den Paulus, den gamle farisén. Han fick möta Jesus på vägen till Damaskus. Och Jesus frågade honom: varför förföljer du mig, Paulus eller Saulus? Varför sparkar du på mig i din iver, i ditt allvar, i allt ditt fruktbärande, i ditt? Lite senare skriver Paulus att allt det som han fram till då hade räknat som en vinst, det räknade han nu som en stor förlust. Och så räknade han upp sina fördelar som han hade fått, sina gåvor. Han hade blivit född in i Guds folk, han hade fostrats i lagen, han hade en tillhörighet. Han talar om oklanderlighet, han talar om sin frukt. Men alla dessa Guds gåvor hade blivit hans förtjänst, hans företräde, hans stolthet, hans vinst. Och vem handlade det då allt om? Jo, det handlade om honom. Och så när Gud mötte honom på vägen, mötte farisén, så visade han honom nåd. Han visade vem Jesus är för honom. Men han visade också Paulus hans rätta jag. Och när Paulus talar om sig själv så kan han nämna ord som ett ofullgånget foster. Jag är en tiggare som inte ens kan tigga. Och han talar om sig själv som den största av syndare som måste förlita mig på att stenen som jag har sparkat på, som jag förföljt till döds, inte ska svara med sparkar utan med nåd och åternåd och vara en hörnsten som man kan vila på, inte frukta eller värja sig för utan vila på, bygga på, luta sig mot och veta att den bär. Och det gör den, och det gör han. Martin Luther sa en gång så här: att allt som jag någonsin har hållit fast vid, det har jag förlorat. Men allt som jag har lagt i Guds händer, det har jag kvar. Och när han själv skulle lämna allt, därför att han skulle dö, så hittade man i hans hand, hans andliga testamentet. Man skulle kunna säga att man hittade det här i en liten lapp där han skrivit. Man hittade hans tro. Och han har skrivit i lappen: vi är alla tiggare. Det låter kanske som ett märkligt sista ord från den stora reformatorn. Eller så är det precis tvärtom. Så alldeles riktigt. Och den viktiga lärdomen för varje vingårdsarbetare. Då måste jag tänka att allt som jag är och allt som jag har och allt som jag får och allt som jag räknat som mitt, det är Guds gåva. Då är jag en tiggare som har fått så oändligt mycket och får så oändligt mycket. Allt tillhör honom. Och han säger, som han gjorde i en annan liknelse: allt mitt är ditt. Och du saknar inget. Inte ens när du måste lämna allt och möta evigheten. Utan då är Martin Luther, och han liksom lämnade det som ett andligt vittnesbörd för oss, då ska vi vara tiggare som inte har något annat att hoppas på än det vi har faktiskt varit kallade att hoppas på hela livet, från det att vi blev till i vår mödrars liv, nämligen hans löften, hans nåd, hans liv, hans goda vilja. Och det är också rätt tänkt. Och må Gud behålla oss i den tron in till änden. För när jag möter honom i evigheten, i den yttersta domen, då är jag fortfarande tomhänt om jag kommer med mitt eget. Som om jag hade något eget. Men kommer jag tomhänt till honom och tänker att allt jag har fått och allt jag får och allt som jag nu kan hoppas på när jag kommer inför domen, det är av nåd. Så svarar han: gå in i din herres glädje. För det är också här som den goda frukten tar sin början. Tänk att få stå benådad, rättfärdig inför honom här och nu. Jag är ej mer min egen. Jag måste inte samla kring mig själv, utan jag är hans. Och jag förtjänar mina medmänniskor, om det så är mina barn, om det är mina föräldrar, min hustru, min församling, mina medmänniskor i denna världen. Så gör jag det med trohet, med allvar, med den vishet och den nåd som Gud ger mig, till hans ära, han som har gett mig allt. Låt oss be. Lovad vare du, Gud, och välsignad i evighet, som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och får vara saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss så stå upp och tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.